Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Mina damer och herrar, nu kommer ett så... Alltså, det här är så intressant. Jag vet att jag brukar säga att alla avsnitt är så himla bra och intressanta, men det här är så sjukt intressant. Det här är nog bland det mest spännande samtalet jag har haft på extremt länge. Ulf Danielsson, professor och teoretisk fysik, men jag skulle säga rymdforskare. Och det är ju så otroligt mycket frågor som har kommit in, och så sjukt mycket saker man bara vill ha koll på. Och han ger svar, han ger jättespännande svar. Vi pratar om utomjordingar. Finns de där ute? Hur funkar det med de här olika dimensionerna? De här svarta hålen som vi bland annat har i mitten av våran galax, som slukar in all materia. När kommer jorden att gå under? Och det kommer att ske. Det kommer vara så här att solen kommer bli så varm och växt så pass mycket att jordens vatten kommer att koka. När kommer det här att ske? Och vill du veta ännu mer om rymden, ännu mer om alla de här frågorna, hur stor den är och alla de här sakerna som vi kan tänka på när vi kollar upp mot den här himlen. Så det här var både ett avsnitt som var lite läskigt, men också så sjukt spännande och lärorikt. Och efter jag har lyssnat på det här så har jag pratat om det här med så mycket olika kompisar konstant hela tiden. Jag vill bara kolla på rymden. Jag kollar på Interstellar. Jag har googlat massor. Nu hoppar vi in i ett superintressant avsnitt. Och om du gillar det får du supergärna dela det här också. Dela det med vänner, dela det på Instagram story, tagga mig så taggar jag det vidare. Nu hoppar vi in i avsnittet med en av Sveriges främsta rymdforskare, Ulf Danielsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.
Tack så mycket.
Alltså, det har ju varit en folkstorm här inför ditt besök här.
Oj, oj, oj.
Så att det är sjukt mycket frågor. Tack till alla som har ställt alla de här frågorna. Helt fantastiskt. Mm. Det hjälper mig också mycket i researchintervju att veta vad alla andra tänker. Och du har fått mycket frågor. Men kan du inte berätta lite grann om dig? Och vad gör att man blir så speciell och unik och konstig som du är?
Ja, i mitt fall handlar det nog om uppväxten. Jag blev intresserad av fysik och astronomi redan som väldigt liten. Så att jag var naturvetenskapligt intresserad tidigt, men astronomi och fysik, det bestämde mig för att ägna mig åt när jag var 7 år. Så då gav jag ett heligt löfte att det är det här jag ska hålla på med. Och sen har jag fortsatt med det sen 7 års ålder. Hållit på och försökt lära mig så mycket som möjligt utav ren nyfikenhet. Och jag växte upp under en mörk stjärnhimmel, så att det var ju någonting som direkt var en del av min verklighet, och den mörka himlen och stjärnorna och vad finns det där ute. Och jag försökte lära mig så mycket som möjligt om det. Jag skaffade tidigt ett teleskop så jag kunde ut och kika på olika saker och så. Och så där har det fortsatt från början, så att det är någonting som är integrerat i mig från allra första start.
Vad var det första du lärde dig om rymden?
Första jag lärde mig om rymden.
Men var det någon insikt du fick tidigt som var så här, wow?
Alltså jag kan väl säga så här, en av de absolut första och drabbande upplevelserna, det var en komet som kom i 1976, jag var 12 år. Och den här kometen, den hade jag läst om då i en tidskrift som jag hade fått. Och man skulle kunna se den då tidigt på morgonen. Och jag gick ut, såg ingenting, och så gick jag runt där ute på vägen utanför där vi bodde. Och så plötsligt så ser jag den här kometen då ovanför ett berg.
Wow.
Och den var nog helt otrolig. Jag hade aldrig haft en sån stark upplevelse, tror jag. En sån naturupplevelse egentligen, vare sig före eller efter den händelsen. Så att det var verkligen att oj, det här är på riktigt. Och det var just det som var känslan, att det här är inte någonting som är bara på film eller någonting som man läser om, utan det finns i verkligheten. Så att det var nog någonting som på sätt och vis också formade mig och min fortsatta levnadsbana vad jag ägnat mig åt.
Hur långt tror du den där kometen var? Hur långt var den från jorden?
Ja, det vet jag inte då, men det rör sig väl om storleksordningen 100 miljoner kilometer eller någonting sånt där.
100 miljoner kilometer?
Ja, alltså de avstånden i solsystemet som man
Hur stor tror du att den var då?
Ja, några kilometer. Var ganska
kan den vara några kilometer stor?
Ja, själva huvudet, iskärnan där. Men sen blir det en stor koma av gas och stoft kring det här. Och det är det som gör att den ser så stor ut. Och svansen kan ju sträcka sig tiotals miljoner kilometer och mer.
Men själva
den här
siffror.
Kärnan, den är som ett berg av is.
Men hur stor skulle du gissa att den där var? Du sa då att den skulle vara tiotals kilometer stor.
Ja, alltså själva kärnan kanske några kilometer. Jag vet inte riktigt. Kärnan. Men
nej,
det är den storleksordningen ändå.
Jag vet att du inte vet. Men vad händer om den hade träffat jorden?
Om den hade träffat jorden, då hade vi legat riktigt illa till. Och sådana kroppar har ju träffat jorden tidigare, som dinosaurierna försvann till exempel. Och andra händelser i jordens tidiga historia också. Så att det finns ju också den typen av kontakt mellan rymden och oss. Det är återigen inte bara något som finns där ute som inte påverkar oss. Utan det är en del av vår vardag på någonting som vi måste förhålla oss till. Och det har alltså påverkat livets utveckling på jorden på dramatiska sätt under årmiljonerna och årmiljarderna.
Och om vi tar bara till... vi tar att den här meteoriten hade träffat jorden, som var 1 miljon, eller 1 mil i diameter, säger vi.
Mm.
Vad hade hänt då? Blir det en explosion? Blir det som atombomber? Vad kan man jämföra
ja,
med?
Ja, alltså vad som händer då?
Kommer jorden skaka till?
Ja, i och för sig i närheten så kommer man ju känna att det skakar förstås. Men vad som händer är att det blir ett stort moln av stoft och rök och som kastas upp i atmosfären. Det kan bli väldiga eldar och hela jorden kan svepas in i ett askmoln som ligger kvar i många år. Och på så sätt kan en stor del av livet på jorden då förstöras. Och det är sånt som har hänt vid ett antal tillfällen, som när dinosaurierna försvann.
Vad var det som hände då? 65
ja,
miljoner år
ja, sedan? Ja, då var det ett sånt här nedslag i Mellanamerika. Och det orsakade en sån här världsomfattande förödelse som gjorde att en stor del av livet på jorden, då särskilt då dinosaurierna utan någon anledning, dog ut. Och det blev en omstart delvis i evolutionen, att andra djur fick chansen då när de nischer som dinosaurierna hade fyllt var lediga. Och det var ju efter det som däggdjuren fick såg sin chans och utvecklades. Och så småningom ledde fram till oss. Så på det viset så har vi, kan vi ju spåra våra rötter tillbaka till den här domedagen då för dinosaurierna.
Skulle inte du kunna förklara vad som hände med Big Bang? Och sen förklara det bara lite kort. För att det här är oändligt lång tid man kan sitta med det här. Tills vi är idag.
Historiken ungefär.
Exakt.
Mm. Ja, man kan ju säga att ett av de viktigaste ögonblicken, det var just då 300-400 000 år efter universums skapelse, när universum blev genomskinligt. Det är ett av de absolut viktigaste tidpunkterna. Men innan dess så hände ett antal viktiga saker. Några minuter efter det att universum skapades så hände många så här viktiga kärnreaktioner. Det var då väte slog ihop sig till helium och en del lättare grundämnen. Det hände bara några minuter efter Big Bang. Går vi ännu längre tillbaka så kommer man till tider, och då handlar det om bråkdelar av sekunder där inte atomkärnorna fanns, utan de var sönderdelade i kvarkar som simmade omkring i det här täta och heta plasmat. Men som sagt, allt eftersom tiden gick så blev materien allt mer av samma karaktär som den är idag. Och just i det här ögonblicket, universum blev genomskinligt, det var då de första atomerna formades. De här atomkärnorna, främst väte, en del helium också, fångade in elektroner och blev till atomkärnor, eller atomer. Sen så var det man talar om en ganska mörk tidsålder sen, innan dess att de första stjärnorna skapades. Och där inträffade, som det verkar, redan efter några 100 miljoner år så började de första galaxerna med stjärnor att skapas. Och ja, sen har det fortsatt på det viset. Och just vår vintergata kanske skapades efter några miljarder år möjligen. Och vår sol, den är ju tillsammans med jorden, det är för 4,5 miljarder år sedan. Men redan då var universum ganska gammalt, nästan 10 miljarder år gammalt. Och galaxer och stjärnor har fötts under hela den här tiden. Och under hela det här förloppet så fortsätter galaxerna röra sig från varandra och universum börjar glesa ur allt mer och mer. Och det är också vad som kommer att hända i framtiden, att galaxerna kommer att fortsätta att röra sig från varandra. Dessutom påskjutna och påhejade av det som man kallar för mörk energi, som är någonting som finns där överallt i tomheten. Och till skillnad från den vanliga tyngdkraften från galaxerna som vill bromsa den här expanderande rörelsen, så skjuter den mörka energin istället på, så att galaxerna rör sig allt snabbare ifrån varandra. Och på så sätt så är man mer eller mindre helt övertygad om att den här expansionen aldrig kommer att avslutas, utan universum kommer att fortsätta expandera. Galaxerna rör sig allt längre och längre ifrån varandra, allt eftersom stjärnorna så småningom slocknar och dör. Och sen slutar allting i ett väldigt dystert och ödsligt mörker så småningom i den avlägsna framtiden.
Ett dystert, sorgligt mörker, vad händer?
Ja, typ ingenting så småningom.
För nu pratar du om när typ, är det om 6 miljarder år?
Ja, eller är det 6 miljarder år, det är inte mycket att tala om. Då kommer våran sol att slockna. Den kommer att svälla upp till en röd jättestjärna som slukar de inre planeterna i solsystemet. Yttre delarna blåser bort. Inre kärnan av solen blir kvar som en liten vit dvärgstjärna som kommer att tyna bort under årmiljarderna. Men det här är ganska korta tidsperspektiv ändå. Man kan räkna med att det kommer att kunna finnas stjärnor kanske i 100 000 miljarder år framöver. Men sen, längre än så, kommer det nog knappast att finnas några stjärnor överhuvudtaget, utan galaxerna kommer att vara mörka. Mörka och döda, det är döda stjärnor och så som finns det. Svarta hål och neutronstjärnor. Och
men kan det inte komma nya stjärnor?
Inte då. Då har all materia bränt ut sig och gjort sitt. Det allra mesta i alla fall.
Ja. Vad händer med svarta hålen då?
Ja, det är väl
de svarta hålen. Förklara vad ett svart hål är för någonting.
Ja, ett svart hål, det kan till exempel vara slut punkten för en riktigt stor stjärna. Så att när stjärnan inte kan, en stjärna lyser därför att det är kärnreaktioner i centrum av den, så är det i solen. Det är väsentligen det väte som slår ihop sig till helium, och i större stjärnor går man vidare och bildar ännu tyngre ämnen. Men så småningom så kan inte stjärnan fortsätta med det här längre. En typisk slutpunkt, det är att stjärnan har kommit så långt att den har börjat bilda järn längst där inne. Järn är det mest stabila grundämnet. Man kan inte få ut mer energi ur materien när den väl har blivit till järn. Och det betyder att när den här järnkärnan börjar växa sig allt större och större, så finns det ingen, det finns liksom ingen strålning i den som kan hålla den uppe. Så till slut när den blir riktigt stor så kan den kollapsa. Och stjärnan exploderar som en supernova. Den här energin, när den här kollapsen sker, sliter resten av stjärnan i stycken och det blir en supernova. Och då finns det lite olika möjliga resultat av en sån här supernova. Det ena är att det bildas det man kallar för en neutronstjärna, och det är spännande nog. Den stjärna som väger 1,5 gånger så mycket som solen ungefär, men är inte mer än 1 eller 2 mil tvärs över. Det är som en jättestor atomkärna egentligen.
Wow.
Men sen finns det ytterligare ett steg, och det är inte den materien heller kan hålla emot gravitationen, utan allting kollapsar och det blir ett svart hål. Och ett svart hål, det är som ett område i rummet där ingenting kan ta sig ut, inte ens ljuset, därför att gravitationen är så stark. Och det ser ut verkligen som ett svart klot om man skulle se ett sånt här svart hål. Det skulle avteckna sig mot himlen som ett svart klot. Och så skulle gravitationskraften från det svarta hålet, det skulle kröka och förvränga rummet och tiden omkring det, så att stjärnhimlen skulle alldeles konstigt ut, för ljuset skulle ta massa olika underliga banor förbi det här svarta hålet. Men det skulle te sig som ett svart klot, som om man trillar in i det så kan man inte komma ut igen. Och det finns alltså sådana här svarta hål runt om i Vintergatan som är resultatet av stjärnor som har kollapsat. Och dessutom är det så att i centrum på många galaxer, inklusive Vintergatan, så finns det jättestora svarta hål som väger miljoner eller miljarder gånger så mycket som solen. Och fortfarande är väldigt små. Jag ska säga det att de här svarta hålen som bildas av kollapsande stjärnor, de är kanske några mil tvärs över. De här svarta hålen nu som väger som miljoner eller miljarder solar, de är fortfarande små om man jämför med mycket massa som finns där. Så det handlar om hundratals miljoner eller några miljarder kilometer tvärs över. Och de kommer sträckas över en stor del av solsystemet. Man måste betänka då hur mycket materia som finns i dem.
Men blir de svarta hålen större?
Om materia trillar in i dem, då växer de. Det läggs till. Ingenting kan komma ut, men saker och ting kan komma in. Så ett svart hål kan växa och bli större och större.
Som
och större.
En luftballong typ, med luft i, som man bara blåser upp större och större.
Ja, den liknelsen har jag nog aldrig tänkt på, men visst.
Visst. Se till om ni behöver någon kollega.
Ja.
I teoretiska fysikbranschen, ja, så kan jag komma in och dra lite sköna exempel. Ja. Men okej, de här svarta hålen då. Så att vi säger då, bara för att göra så tydligt som möjligt. Vi säger att vi skulle sitta framför en badboll i det här rummet. Och det är ett svart hål.
Ja.
Och då så lägger vi in lite pingisbollar och allt möjligt i det här. Häll i lite mjölk och allt möjligt. Det slukar allting och ingenting kan komma ut.
Nej, sen är det ett litet problem då att den här badbollen du pratar om nu, den kommer att ha en massa ungefär storleksordningen, ja, som någon av jätteplaneterna, alltså Saturnus eller rent utav Jupiter, beroende på hur stor den här badbollen är. Så att ha den liggande här skulle innebära rätt stora problem. Den skulle tämligen ögonblickligen sluka både oss och jorden. Så att man får vara lite försiktig.
Ja, men förklara det där. Intressant. Om vi skulle ha ett svart hål här inne som är lika stort som en badboll, så skulle den sluka hela jorden.
Ja, därför att den kommer ha en massa som är lika stor som någon av jätteplaneterna i solsystemet.
Ja, men jag hänger inte med där.
Därför att den är så tung.
Den är så att även om det är en badboll som är lika stor som en badboll, så kommer den lika tung som typ Jupiter.
Ja, så är det.
Hur är det möjligt?
Om man skulle pressa ihop jorden så att det blev ett svart hål, så skulle den vara lika stor som en ärta ungefär.
Wow.
Ja. Så är
det. Och hur blir det så?
Det är väldigt svårt att få ihop det på det viset. Och därför så,
hur blir det så ihoppressat?
Ja, det är väldigt svårt att pressa ihop materia på det sättet. Däremot stjärnor som kollapsar och bildar svarta hål som är några kilometer stora, det är lättare. Och det finns det processer för. Däremot så är det ingen som vet hur man skulle kunna pressa ihop jorden till en ärta. Det är inte så lätt. Och inte heller Jupiter till en badboll.
Nej, men jag förstår, men hur är det teoretiskt möjligt? Är det möjligt att pressa ihop så mycket atomer till sån liten yta?
Ja, det är det.
För man tänker ju så här att det är en atom som sen bygger på varandra.
Ja, men då är poängen där att om man pressar ihop materien så atomerna kommer att försvinna. Elektronerna kommer att tvingas in i protonerna, neutronerna. Och det blir så småningom som en enda stor atomkärna. Och sen har man kraft att pressa det där ytterligare. Då kan man till slut komma över den här gränsen att gravitationen blir så stark att det bara tjuff, det blir just ett svart hål.
Men ta det här som Elon Musk, jag läste om han nu nyligen och han har ju sagt att han ska börja flyga personligen till Mars. Och att han hoppas redan att alltså 2030 att kunna ha en flotta som flyger människor till Mars. Så 2050 ska man någonstans där kunna flyga typ 1 miljon personer, i teorin i alla fall.
Mm.
Så här. Och han har ju också sagt att det är en förutsättning för, och kanske ett närmare hot än allt det här vi pratar om, 1 miljard år och 6 miljarder år, så här, att vi kan ju liksom förstöra oss själva betydligt tidigare, och vi är nog ett större hot
visst. Vi
själva än det. Men han har också sagt att det är en förutsättning för att vårt fortsatta existens är att vi kommer till Mars. Hur ser du på det här?
Ja, för det första så kan man väl konstatera att mycket av de här förutsägelserna som Elon Musk har haft när han ska göra det ena eller det andra, det har liksom alltid varit lite svårare och tagit lite längre tid än vad man hade tänkt sig. Men det är klart att resa till Mars, det kommer man säkert att kunna göra inom en ganska snar framtid om man vill och lägger resurserna på det. Jag minns på 70-talet när jag var liten, då talades det om kommande marsfärder. Och jag vet, jag har en bok där det stod att pessimisterna, de tror inte att marsfärder kan bli av förrän fram på 90-talet. Och det är alltså 30 år sedan nu och inte har vi kommit till Mars, inte. Så att det handlar om vilka resurser man lägger. De som först lär komma till Mars borde väl rimligtvis vara NASA, om de får fortsätta och satsa på sina projekt. Det är mycket möjligt att privata aktörer som Elon Musk också kan komma dit så småningom. Det kan man inte alls utesluta. Jag tycker att även om det vetenskapligt kanske inte är så intressant just att skicka människor ut i rymden. Om man är ute efter bara ren forskning, då går det lika bra eller bättre med robotar och fjärrstyra sonder och så. Men det är klart att det ligger någonting djupmänskligt i att verkligen vilja åka iväg också. Någon äventyrslystnad och rent underhållningsvärde. Finns något existentiellt i att kunna åka iväg på det där viset?
Fortplanta oss på en annan planet.
Ja, liksom. Kanske i första hand så är det kanske just det här äventyret då. Sen om man nu verkligen skulle kunna utnyttja Mars på något sätt, eller om man skulle se det som någon slags räddningsplanka, om vi förstör jorden så kan vi alltid åka till Mars. Det argumentet tror jag inte på, för att man måste ha klart för sig att nästan oavsett vad vi ställer till det här på jorden så kommer vi inte kunna få jorden i så dåligt skick som Mars är just nu med avseende på att vara en bra plats för människoliv. Mars är kall, har nästan ingen atmosfär, det är väl nästan helt död planet. Och att omforma den på ett sånt sätt att den blir som jorden, det är inte säkert att det överhuvudtaget är möjligt. Så att bygga upp kolonier på Mars, det kommer att vara väldigt, väldigt svårt och ta oerhört lång tid om det överhuvudtaget någonsin kommer att vara möjligt. Så att jag tror verkligen på idén att vi ska ut i solsystemet och ut utanför vårt solsystem och vidare också. Men jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna göra det, det är att vi tar hand om jorden så att vår civilisation kan fortsätta utvecklas och den tekniska utvecklingen kan fortsätta. Om vi inte gör det, då kommer vi vare sig att kunna överleva på jorden eller ta oss iväg ut i rymden någonstans. Så att jag vänder lite grann på resonemanget där. Vi måste klara jorden för att kunna åka till Mars. Inte åka till Mars för att kunna klara jorden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi hoppar in på lite lyssnarfrågor. Jag får säga det också att det har kommit till så otroligt mycket lyssnarfrågor så att många av de här har jag också placerat ut under gången.
Ja, jag håller.
Men vi börjar med första. Vi skulle kunna ta den här. Finns det mycket forskning och teorier som döljs för allmänheten, Emilia?
Det finns det säkert inom militära forskningsanläggningar och inom förstås företag och sånt där. Företagshemligheter och så. Så det är väl inom de sektorerna man kan tänka sig att det finns saker.
Du tror inte att det är någonting inom Vintergatan eller inom de här bitarna som vi har pratat om nu som man döljer?
Nej, det är inte alls. Utan det enda som förekommer det är ju att enskilda forskare vill... Ibland är man lite försiktig med att berätta exakt vad man gör för man vill vara först om någonting. Så att där kan det finnas lite konkurrens och sånt där. Men i övrigt i den universitetsvärlden så finns det där läcker alla som såll egentligen. Det så att det finns
skvallerkärringar hela bunten.
Det finns inga problem. Men däremot så är det mycket möjligt att det finns tekniska framsteg inom vissa företag och inom vissa militära sammanhang som man inte känner till. Det skulle till exempel kunna vara så att framsteg när det gäller kvantdatorer som vi pratar om, att det först kommer att ske i sådana slutna rum någonstans, snarare än i öppenhet i universitetsvärlden. Jag menar, Google satsar väldigt mycket på att utveckla kvantdatorer.
Vad kommer kvantdatorerna göra?
Ja, alltså det första och en spektakulär men väldigt tråkig användning av kvantdatorer, det är att knäcka krypton. Till exempel det som man använder för banktransaktioner och allting annat. Det är ett matematiskt krypto som är omöjligt att knäcka med vanliga datorer. Medan man med hjälp av en kvantdator skulle kunna göra det, möjligen. Och så den dag man konstruerar en kvantdator som kan lösa den här typen av matematiska krypton, då är plötsligt allt osäkert. Då kan man den liksom läsa allting, nästan allting som är krypterat, inklusive då när man har transaktioner via BankID och annat och över nätet med sin bank och så vidare.
Men vad är en kvantdator för något?
Ja, den dator som användes utav kvantmekaniken för att kunna räkna på ett annat sätt. Om vi säger så här för att göra det lite enkelt. En vanlig dator, den räknar med sina ettor och nollor. Och det är logiska kretsar, det är vissa liksom regler som följs då för att kunna utföra alla de här beräkningarna. I en kvantdator så kan man göra, man kan säga att man kan göra flera olika beräkningar samtidigt. Och sen kombinera resultatet av de här beräkningarna och få ut ett resultat. Och det visar sig att det här kan göras på ett sådant sätt att det finns vissa typer av beräkningar som en vanlig dator tar jättelång tid på sig för att utföra. Mm. Som man kan göra på nya sätt med kvantdatorerna så att det går jättefort. Och det är just till exempel när det gäller de här metoderna man har för att koda in och kryptera information. Och där skulle de här kvantdatorerna då kunna gå in och knäcka det där. Och det är klart att det här innebär ju att den som då först får tag i en sån här kvantdator och inte berättar det för någon annan kan alltså använda den och gå ut och läsa allting som skickas hit och dit.
Helt insane.
Så det är ju otroligt.
Den är farlig. Det där kan ju också bara leda till ett världskrig.
Ja, jättefarliga saker. Så att
när tror du kvantdatorerna kommer att komma ut som allmänna produkter? För att allting, oavsett om det är farligt eller inte, kommer på något sätt alltid att komma ut. Alltså så är människan också konstruerad.
Alltså det är svårt att säga, men det har gjorts en del framsteg under senare år, så att vem vet alltså.
Vi kanske till och med har kvantdatorer.
Ja, det kan till och med vara så. Alltså. Men det är inom en överskådlig framtid i alla fall, så skulle det finnas.
Och det kan verkligen förändra hela världen.
Ja, det skulle det kunna göra.
Det kanske är nästa steg, att internet kom och sen kom kvantdatorn och det kan förändra.
Ja, och då gäller det att det introduceras på rätt sätt så att det inte blir något kaos på vägen.
Man får inte köra så här att klockan 9 på Mediamarkt så är det bara att köpa.
Nej, jag tror inte det.
Nej, så vem som helst kan komma åt det. Ja, men vi kör en fråga till. Vi kan ta den här, vad intressant. Månen påverkar jordens vatten och människan består till stor del av vatten. Påverkar månen hur vi mår, exempelvis fullmånen?
Nej, den påverkar inte så, utan påverkan som har att göra med månens tyngdkraft, solens tyngdkraft, hur månen och jorden rör sig relativt varandra. Allt det där påverkar i och för sig stora vattenmassor. Man talar om tidvattenkrafter och hur vattnet då rör sig beroende på det. Men det påverkar inte vattnet i våra kroppar. Det är liksom för lite. Och det har egentligen inte att göra med vattnet specifikt, utan att månen påverkar haven, det har helt enkelt att göra med att haven är stora och rörliga och kan påverkas av det här och skifta om beroende på hur månen och solen står på himlen, så kan de här vattenmassorna röra sig, och det är tidvattnet. Men vi som små ynkliga varelser på mellan 1 och 2 meter långa, vi påverkas inte på något sätt av månens tyngdkraft på det viset.
Så då är det här med att folk sover dåligt under fullmåne, är det placebo?
Ja, men det kan ju i så fall kanske det är beroende på att det är ljust ute, därför att det är fullmåne, snarare den effekten. Det har ingenting att göra med tidvattnet i alla fall på det sättet. Om det inte är så att man bor nära havet och liksom man ser att vattnet rör sig bort eller någonting sånt där.
Skapas guld i supernovor?
Faktum är att de tyngre grundämnena, de kan inte bildas i vanliga stjärnor, utan de måste bildas när det är massa energi över, som till exempel i supernovor. Men det har visat sig också nu att neutronstjärnor pratade vi om förut. Och nu har det visat sig att neutronstjärnor som kolliderar med varandra, de kan i den här kollisionen bilda en massa nya grundämnen också. Och kolliderande neutronstjärnor, det har man nu börjat att kunna observera. Och då har det visat sig att just guld bildas faktiskt i de kollisionerna. Så att guldet som man har i en ring eller ett örhänge eller så, det kan mycket väl till en del, kanske en stor del, komma från de kolliderande neutronstjärnor någon gång för länge sedan. Långt innan solsystemet bildades. Mm.
spännande där också, ja, om man kan ha möjligheten att åka ut och plocka in lite guld också till jorden.
Ja, kanske det.
Vi kan ta den här frågan. Vad tror du vi kommer hitta med James Webb-teleskopet?
Ja, alltså det här teleskopet, det är ju egentligen mest byggt för att titta på det riktigt tidiga universum, att försöka se hur de allra första galaxerna bildades. Och det är ju spännande nog. Men dessutom så hoppas man med det teleskopet också att kunna studera exoplaneter. Så att det är ett led i att ta reda på om det finns atmosfärer kring andra planeter och kring främmande stjärnor och så. Så att det är ett instrument bland många andra som framöver nog kommer att kunna ge mycket mer spännande information om förhållanden på andra planeter. Om det finns atmosfär med luft liknande den på jorden till exempel. Och hittar man någonting sånt, till exempel massa syre, då kan man vara ganska säker på att där finns det någon form av liv som liknar det som finns på jorden. Så att det där teleskopet har potential till massor med olika saker.
Och då kör vi en sista fråga här. Och den lyder så här, får se om du kan svara på den snabbt eller inte. Jag läste den och jag tyckte att den var intressant, men det finns som sagt säkerligen många svar på den. Vad är verklighet och vad är upplevd verklighet?
Ja, alltså jag är övertygad om att det finns en verklighet där ute som är någon form av... Det finns en entydig värld här ute som vi alla befinner oss i. Men ingenting av det som vi ser och upplever är ju en direkt avbildning av den här verkligheten. Utan det är ju någonting som skapas i vårt inre. Så att den enda verkligheten som vi direkt kan förhålla oss till är den här upplevda verkligheten. Och den upplevda verkligheten, den skapas ju dels av det som finns omkring oss. Men den skapas också av oss själva. Dels vår organiska natur och de sinnen vi har. Att vi har de här ögonen som har viss förmåga men ändå begränsad att tolka ljus. Och vi har öron, ljud, känsel och så vidare. Men allt det här, hela den här verkligheten ute måste filtreras genom de här organiska sinnena för att bli den här upplevda verkligheten. Och även där så går ju då vår hjärna in och tolkar och omformar och skapar bilder utav det här. Och de här bilderna, om de på ett någorlunda pålitligt sätt återger den här andra verkligheten, ja, då är det ju bra och praktiskt. Men ibland så lurar ju våra sinnen oss och vår hjärna också. Så att det är bara den upplevda verkligheten som vi har tillgång till. Och sen får vi försöka hoppas att den någorlunda matchar vad som finns där ute. Det är vad man kan säga.
Ja, jättebra svar, superbra svar. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, ja, går du att göra det på något sätt?
Ja, då är det ju, det är alltid, e-post är ju det bästa. Och sen får vi se om jag svarar.
Ja, och vad är din e-post?
Den är ulf.danielsson@physics.uu.se. Så det är min universitet.
Det är bra att du har physics i alla fall, för redan där tappar man ganska många på stavningen.
Just det. Det är liksom första testet där.
physics.uu.se,
Uppsala universitet.
.uu.se.
Ja.
Ja, super. Jag kan göra så här, jag kan länka den på beskrivningen, slipper du tänka på det stavas.
Och så kan du länka till min blogg också.
Ja, det måste du göra.
ulfdanielsson.com.
ulfdanielsson.com, ja. Du, det har varit jättehäftigt att ha med dig.
Ja, vad kul att vara här.
Jag uppskattar verkligen din retorik också, att du förklarar allt som är ganska komplicerat, som du har tillägnat hela ditt liv, från att du var 7 år gammal åt att förklara för oss jordbor så att vi kan i alla fall försöka att tro att vi förstår.
Det tycker jag var en bra betyg.
Det ger oss en möjlighet att vi själva tror att vi förstår.
Ja, men det var ett bra betyg. Tack.
Ja, men stort tack verkligen att du var med, och superintressant att prata om. Och stort tack alla lyssnare för alla frågor som har kommit in också. Hoppas ni tyckte att det var ett bra avsnitt.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Visst var det intressant. Nej, jag är så fascinerad. Det första jag gjorde efteråt var att kolla på Interstellar och kolla på de här svarta hålen och bara fundera. Och man känner sig så himla liten. Den här, så här att allt man gör nu har också så här lite sorgligt ingen som helst betydelse. För att oavsett vad man gör, så om 1 miljard år så kommer bara, då kommer vattnet vara så varmt att vi kommer att koka sönder. Även vad vi har gjort, om vi har lyckats ta oss till Mars eller vad vi än, det är så här, det är ingen betydelse. Och om vi överlever det som om 6 miljarder år, som är sjukt långt bort men ändå sorgligt, som finns ingenting kvar i rymden. Alltså ingenting alls. Är inte det lite tufft? Eller så här, jobbig tanke. Man vill inte bara tänka den. Ja, nästa avsnitt hoppar vi in på relationer, och det är bra nu. Det är många som har rätt stökiga relationer. Hur ska man bibehålla dem? Vi har relationsproffset Jacqueline Jo som kommer över. Och som sagt, vad är det man ska göra? Vad är det man ska tänka på? Det är väldigt lätt att man tar relationerna för givet. Man jobbar stenhårt på jobbet, man jobbar hårt i en sport, man jobbar hårt i skolan. Man får sig själv att utvecklas hela tiden. Så relationerna, de bara tar man för givna. Och det är klart att då går med krasch också. Stort tack att du lyssnade. Gillar du det här så får du jättegärna dela det på sociala medier. Du får supergärna också trycka 5 stjärnor på iTunes eller på någon annan plattform. Tagga mig på Insta Story så delar jag det vidare. Stort tack att du lyssnade. Ha en grym vecka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.